Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna.
Bögministeriet, 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 bögministeriet.
Sådär.
La, 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 la.
Fint, Johan.
Mm. Ja. Mm. Hej och välkomna till Bögministeriet.
Tack så mycket.
Mm. Idag är jag som står vid rodret och det var en demokratisk process, eller hur?
Ja, ja. Det var väldigt demokratiskt. Ja, det var två av tre som bestämde.
Ja, just det. Exakt. Mm. Röstade till mig som programledare idag. Så välkomna till Bögministeriet, kära lyssnare. Vi sitter på...
Vilken gata är vi på?
Ja, Långholmsgatan.
Långholmsgatan. Ja,
ska vi lämna ut alla dina privata uppgifter?
Och portkoden är?
Portkoden är. Nej, det finns ingen portkod där, utan man måste ringa på.
Exakt.
Hos Anton Renström. Det är R-E-N-S-T-E. Nej, vi är i Hornstull. Mycket trevligt. Hur länge har du bott här i Hornstull?
Alltså jag har bott här prick 10 år.
10 år?
I oktober var det 10 år. Det är helt fantastiskt.
Men det har varit en stor förändring i det här kvarteret också.
Oh ja, jag flyttade hit precis innan hela den här förändringen av centrum och ja, den kanske mer kommersiella delen av Hornstull växte fram.
Mm. Vilket tyckte du var bäst?
Jag gillar ju det här. Jag har inga problem med den nya Hornstull. Mm. Det gamla Hornstull var också charmigt, men alltså rent bekvämligt.
Men det gamla Hornstull var inte charmigt.
Jo, jo, det var jättecharmigt. Man var pyttelite rädd när man gick till tunnelbanan.
Ja. Lyssnade på direktören för Fab Lab här.
Ja, just det. Var inte charmigt.
Det var inte charmigt.
Vad var charmen någonstans? Jag undrar, vad var charmen? Nej, men jag kommer ihåg, jag kanske berättade det här förut, men jag var ju till morsans krog här. När jag var tonåring. Då följde med en lesbisk kompis ner till Stockholm. Kanske var 17-18. Och
då var det här 70...
det var 73 på september tror jag. Och då... Ja, men du kommer ihåg att vi åkte ju från City till Hornstull. Och då tyckte man att man åkte väldigt långt. Mm. Och sen så gick man ju... Och det var ju ingenting här. Och så gick man på den här blåsiga gatan. Och det, den här gatan ner, den här kinesiska restaurangen ligger. Där liksom, vad blir det?
Hornsgatan.
Ja, den fortsätter ner.
Ja,
ja okej. Okay. Ja, det är Hornsgatan. Jag tror att det var där det låg morsans krog. Och då var det Flator som spelade i skinnpaj.
Nu är de utslängda härifrån.
Nu är de utslängda.
Ja, nu får inga homosexuella... yttra några verksamheter i de här kvarteren. Det är lite tråkigt, för ett tag var det ju faktiskt upcoming med Bitter Pills och så vidare som faktiskt befann sig i mitt hus eller min huskropp. Mm. Det tyckte jag var ett bra tillskott i Hornstull att det fanns en lite mer queer bar. Mm. Väldigt tråkigt att de inte är kvar.
Nej, ut med det gamla, in med det nya, ja. Som jag brukar säga.
Lugn och ro.
Lugn och ro. Låt kyrkklockorna stanna. Låt det vara tyst i staden. Nej, just nu har det ju blivit väldigt mörkt. Vi pratar ju alltid om det, vi svenskar, varje år. Att det är... man är som en guldfisk, man är lika chockad varje år.
Jag tycker det är lite skönt.
Du tycker det är skönt?
Ja.
Och tycker du det är skönt
också? Ja, men gud, jag tjatar om det hela tiden. Jag älskar det.
Men jag kan bli väldigt trött när jag vaknar på morgonen och känner liksom att det tar väldigt lång tid för mig att komma igång. Har inte ni någon sådana
problem? Gör du någonting att det tar lång tid, då får du bara stiga upp lite tidigare och sitta där med din kopp te och värma dig och komma igång.
Jag är lite av en nattogress. Jag somnar ganska sent. Sover
kan
ganska,
det beror på?
Ja, sover ganska lätt. Men, ja, men när det ljusare ute så är det kanske lite lättare att gå upp på morgonen. Så att, men då fanns det ju ingenting att prata om där. Det var ingenting att liksom vältra sig i helt enkelt.
Nej, men jag kan tycka att det är
lite... Vem är du?
Thomas.
Ja, Thomas heter du.
Har inte jag presenterat mig?
Nej.
Nej.
Ja, vi hann aldrig
till det. Nej. Vi gick in på det viktigaste
först. Har du presenterat dig?
Ja, vi är ju hemma hos mig. Så att,
Nej, men jag har upptäckt att jag tycker om kokongen. Mm. Så att det ska bli... Jag har inga problem än. Sen blir det lite tungt.
Men är det där vi svenskar älskar? Att det där är vår identitet. Jag känner igen mig, jag kan också säga sådär. Att man bara, jag älskar att gå in i den här kokongen. Och sätta mig
ensam. Tända ljus
och det är så mysigt. Ja,
man får rå om varandra,
koka te.
Titta på tv-serier.
Oj.
Fast man gör ju inte det. Folk är bara irriterade och sura så fort det blir mörkt. Ja. Men jag känner sig, jag orkar inte, jag säger ju hela tiden bara, men det är ett fritt land, flytta om du inte gillar det här. Alltså, det är ju flytta till ett
soligt. Men tror ni folk går hem och myser?
Nej, tror jag absolut inte.
Ja, men att man går hem och bara, alla har så här, det är så härligt, nu ska jag tända ljus. Och, alltså jag har tänt lite ljus hemma, men det är inte någon ritual att jag gör det varje dag. Utan jag gjorde det faktiskt mest för att det var kallt i lägenheten ett tag, så då tände jag massa ljus.
Mm. Nej, men jag tror att folk hittar på att man säger så här, nu ska jag mysa. Det gör man inte alls. Man går hem med ångest och tycker att livet är förskräckligt. Nej, men jag tror faktiskt det. Men jag tror också att vi gillar det. Jag tror att vi gillar att pinas lite grann under oktober, november för att säga, och för att man då sen ska, nu går vi mot ljusare tider. Mm. Och sen när våren kommer, när folk blir så jävla glada och lyckliga. Mm. Jag tror att svensken gillar att, eller inte bara så, alla som bor i vårt land. Så här.
Bögsvenskan då? Hur tar den sig an säsongerna? Vad gör bögsvenskan?
Myser.
Men jag tycker, alltså jag måste säga det en gång till. Jag tycker genuint om kokongperioden. Mer och mer.
Mm. Men vad gör du när du kokongar?
Jag är väldigt asocial.
Det låter lite som teabagging. Jag säger så här, kokonga.
Nej, det är ett nytt uttryck.
Det är svenskt.
Det är så bra.
Vem har kokongar där?
Gillar du kokong?
Känna på dina kokonger.
Kokonger.
Fan, vilka fina kokonger du har.
Varför blir det alltid lite dalmål så fort vi ska skämta till det?
Nej, men det blir mer pervers då. Det blir mer pervers känsla.
Okay. Ja,
men det blir direkt och pervers.
Det är ju en kärleksförklaring.
Mm. Till Dalarna. Och det älskar ju folk från Dalarna. För Dalarna, det är så patriotiskt. Så att alla tycker Dalarna är bäst som bor där. Åh, vad gött det var. Skål hörni.
Skål.
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 Jag sa just det innan vi började spela in att det här röda vinet. Vi är ju inte sponsrade, så kan man ju säga att Bolero tror jag är ett väldigt bra vin för att göra hemmaglögg med. För att det är lite fruktigt och bärigt.
Mm.
Så jag bara känner, andera lite anis, lite kanelstänger och lite kryddor och koka upp.
Slänga in lite citron.
Ja.
Men gör du mycket så här hemmaglöggsgrejer?
Jag är en periodare med det där. Nu ska jag faktiskt ha en glögg, eller som en juldrinksfest hemma.
Tack för inbjudan.
Ja, men varsågod. Mm. För första gången på 3 år kanske. Mm. Ja, nej men, alltså jag älskar julen så att jag tycker att nu börjar det liksom ease into it. Jag tycker att det är klart att det är mörkt och lite trist och sådär just nu. Det blir så tråkigt ibland också när man pratar om det. Så nu pratar vi om någonting som är superhärligt och det är ju faktiskt att julpynta, gör det juligt hemma och det är den här månaden innan jul och det är ju faktiskt bara en vecka kvar.
Den är längtan.
Jag gillar själva stämningen under den här tiden. Kanske inte längtan efter julafton specifikt, men just det att julpynta, det är mysigt med alla ljusen. Och, återigen, inte förväntat.
Jag kan inte säga det rätt idag.
Förväntan, längtan.
Nej,
åtrån.
Jag menar själva stunden av den här månaden tycker jag faktiskt är väldigt härlig. För att man kan göra mycket roliga saker och folk har faktiskt ganska mycket hemmafester. Ni vet, jobbar man på något kul företag så finns det någon drink och så här. Så det är en ganska, påminner lite om en sommarmånad fast i en annan skrud så att säga. Så jag kan tycka att det är väldigt trevligt. Så jag ser fram emot det.
Men är inte du lite vår Ernst Kirchen?
Självklart. I embrace. Förutom hans köksserie.
Du kan göra din egen glugg. Du liksom...
Ja, men
är du Ernst? Är du inte lite mer så här, Vad heter hon, den här mattantan?
Nej, men jag skulle i så fall hellre vilja vara Nigella.
Ja,
ja, lite
exakt.
Mer, lite mer sex.
Så är det sex. Ja, lite mer äter sex. Chokladen sexigt, ja, 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 samtidigt som du...
Min mamma tycker Ernst är det sexigaste som finns.
Hon gör det?
Ja. Det är många kvinnor som tycker det.
Undrar vad det liksom...
Men han är ju mysig.
Ja.
Han är ju mysig och barfota och lite så här har erkänt sitt inre barn och så här låter sig vara en känslosam man.
Men det är ju inte så att man hör dunkande ljud mot ladugårdsväggen när man hör den beskrivningen.
Nej, men jag tror faktiskt inte att det är några dunkande ljud mot ladugårdsväggen som de personerna som ser eller som uppskattar Ernst. Utan jag tror att de vill ha lugn och tryggt och det ska lukta bomull och han ska gå runt med sina nakna fötter och han ska känna in olika saker.
En asexuell tillvaro som är lite...
Jag tror mer en samtalspartner än som man kan känna sig trygg och lugn med. Som man bara säger, idag känner jag mig liten och då säger han, vet du en sak, Ann-Kristin, det gör ingenting. Kom i min famn.
Du är fin ändå.
Du är fin ändå. Så blev han också dalmas.
Ja, exakt. Du är fin
ändå, ska du veta.
Nej, jag känner inte heller någon sexapin när det kommer till Ernst. Det gör jag verkligen inte.
Men vad var vi, julen?
Jag tyckte det var en jättehärlig utsvävning kring just Ernst. Nej, men Ernst är väl, som jag kan tänka mig, just den grejen med tradition. För jag tänker ju den här grejen att vi inte går till kyrkan idag på samma sätt. Vi har ingenting att samlas kring och de grejerna. Vi har tv-serier på Netflix och annat. Men det finns ju mycket att gräva ur när det gäller tradition och man kan DJ ihop det på många olika sätt. Men det jag tycker är roligt med julmånaden är just de här grejerna att man gör saker tillsammans. Inte bara kring det här, och nu håller jag på att pynta min egen lilla värld och
står kokongar
så att säga. Ja, det är ju sista veckan och det försöker jag undvika i och för sig. Men jag tycker det blir sådana grejer att det kan vara tillfälle att göra sociala saker och träffas ute och ta en AV och dricka en glögg.
Ja, men verkligen. Men du är någonting på spåret där, Johan, för jag tänker så här, vi är ju väldigt ängsliga när det kommer till hembjudande i andra former. Mm. Men när det kommer till så månader innan jul är vi ganska generösa. Mm. Och inte låter så där, den här inbjudan stå i vägen, för det är mer myset man är ute efter. Kom hem på lite glögg och lussekatter på en söndag. Det är inte så pretentiöst.
Nej.
Utan det är en ganska enkel tillställning egentligen. För det är ju inte middagar som lagas, utan det är ju mer götta.
Men vad är den bästa hemmafestens kriterier om vi skiter i julmånaden?
Om man struntar i julen?
Ja, precis. Jag menar, det är klart att det är spännande att träffa folk och sådana där saker. Men
bestäm vad det bästa festen är, så förhåller vi oss till det. I och med att vi bestämde att du skulle programleda det här, så måste du få någonting tillbaka. För så gör man i en demokrati.
Ja, här är det. Ett givande åtagande.
Ja.
Nej, men jag tänkte på det. Är det bara för att det är en hemmafest som det är bra? Eller är det något...
Bra fråga. Men jag tänker att det är att man umgås med bara... Det beror på om man är gäst eller om man bjuder hem själv.
Mm.
Men bjuder man hem själv så har man ju de människorna som man tycker mest om.
Mm.
Ofta. Och man har dem på ett ställe och det är avslappnat. Man behöver liksom inte hålla på och trängas ute på en restaurang eller på krogen. Mm. Och att man, så det är liksom den första grejen som jag kommer att tänka på. Att man är med sina vänner och dricker gin tonics. Det brukar bli roligt.
Ja.
Så att det...
Jo, men det är ju selekterat. Personen som bjuder in har gjort första urvalet.
Mm.
Så får man ju inte när man går på en allmän tillställning. Då måste man ju selektera själv. Verkar den där trevlig? Jag tar ju för givet om du bjuder in till en fest.
Mm.
Att du då har gjort första. Alla som är där är trevliga och har någonting att bidra med.
Mm.
Sen är det ju upp till en själv att göra en bra stämning. Jag menar så här, du går inte på fest och blir serverad. Du måste ju agera också. Men vad jag tycker är viktigt med hemmafest är ju att det känns generöst och mysigt att komma, så att det ska kännas som att man vill ha fest.
Mm.
För vissa hemmafester tror ju vissa människor att man bara ställer upp dörren så är det klart. Mm. Men
vad är en snål fest?
Men en snål fest för mig är när det finns en egen nytta, så typ så här, jag gillar när man kanske har med sig två flaskor bubbel, ställer dem på ett gemensamt bord och sen är det bara gör vad du vill.
Mm.
Istället för att folk sitter och håller i sin flaska och dricker direkt ur det medhavda. Jag tycker det blir lite så här
Gör man så?
Ja, det finns fester som gör så. Mm.
Men det, då måste jag vara lite ribbing här och säga, när man är liksom över 30 år gammal får man inte göra det längre.
Nej, jag tycker inte heller det. Men det är faktiskt folk som... Ja. Jag var på
när fest... När du tar med dig, oavsett om du skulle dricka dig själv, du ger det till världen i alla fall. Ja, även om världen säger så här, ta med er eget vin. Nu ska jag vara lite snobbig här. Ja. Ge flaskan till världen och så ställer den det på bordet som går folk och dricker tills det blir slut. Mm. Men att sitta och sippa på din egen jävla flaska... 30 plus, no.
Nej,
så håller jag med om, för då är det fler studenter och det är lite sådana där grejer. Liksom. Men jag tycker faktiskt det, så får ni tycka vad ni vill. Jag är en annan... bra kommentar där. Det var jättebra. Jag kände mig stärkt.
Bekräftade dig själv.
Nej, en annan grej faktiskt som jag tycker är kul när man har en hemmafest, och det är faktiskt jag och min kompis Katja, det är att man bjuder in några wildcards.
Mm.
Och det är att man ska bjuda in någon som man kanske är någon ny bekant eller någon som man inte har umgåtts med förut. För det kan vara ganska bra. För det första för att man kanske är nyfiken på den personen. Man gillar den och har umgåtts liksom så här och pratat på gatan och så. Men det kan också bli en bra grej, för att annars kan det bli så här, jag tror en fest blir lite roligare när man får en spegling utifrån, så att inte alla står där och hänger på samma sätt. Det blir liksom, man skapar lite dynamik.
Nya relationer.
Sättet. Ja, nya relationer.
Men på tal om Katja, hon har ju haft legendariska fester genom åren. Ja. Bland annat när hon bodde på Djurgården. Det var ju väldigt roliga fester som jag också var inbjuden till.
Då stacks Antons tunga djupt ner i heterosexuella munnar, kommer jag ihåg.
Kan ha hänt. Mm. Jag har hånglat faktiskt på Katjas toalett på Djurgården.
Ja, det var det jag refererade till, tror jag.
Ja, men jag tror inte han var jättehetero.
Nej, okej.
Det var en annan.
Ja, det var en annan.
Det var, det var flera tungor i halsen. Men där är det också en inkluderande fest då, att man känner så här, hey babriba, så att det inte är så där en hemmafest som är försiktig och att man på något sätt ska trippa omkring och inte riktigt veta. Jag gillar att komma på fest när det är högt i tak. Mm. Och man får skratta högt och man får, men du vet så, att det inte är...
Skratta högt.
Sluta högt. Johan.
Skratta.
Han kommer vara farlig ikväll.
Oh my god.
Okej, nu har alla fått sina härliga festråd, så vi tar en jingle, tycker jag.
Men det var färdigt. Ja, det var bara ett par styck.
Vi kommer tillbaka. Ni är väl kvar, eller hur? Ja, puss.
Skönt. Känner du som en diktator nu när du får bestämma?
Nej, faktiskt inte. Nej, men det gör jag inte. Jag känner mig som att jag är mitt rätta element bara. Ja.
Inkluderande. Låt alla komma till tals.
Mm. Jag tänkte på en sak där du sa det här med jul. Har inte du haft jul ett halvår?
Nej.
Julplåtningar och...
Ja, men det har jag gjort. Jag har ju haft jul sedan augusti.
Ja. Blir du inte trött på det?
Nej, men det är oftast tillfälliga projekt. Jag gjorde det i år, jag gjorde det förra året. Jag gjorde H&M's hela julkampanj och sådär. Men nej, det är som ett jobb. Det är liksom, det, men det kan jag tycka att lite... Det är klart att... Nej, inte på det sättet. Det tycker jag inte. Men det kan kännas lite komiskt när det är så här jättevarmt ute och man håller på att klära en julgran i en studio. Det kan
jag har firat jul i Australien. Det är också väldigt konstigt.
Ja, jag förstår det.
Det är bara papagojor utanför. Kakaduor utanför fönstret.
Kakaduor. Men okay, jag funderar om vi ska liksom ta in lite andra röster i den här podden. Vi har ju fått...
Din egen.
Min egen här. Do re mi fa sol la ti. Nu ska vi se. Vi ska hoppa från från skratt till...
Allvar.
Och apropå det här med julmingel och julfester och att umgås på arbetet och knyta kontakter och annat. Det är inte så lätt alltid. Det finns många olika dynamiker på arbetsplatserna. Och vi har ett brev som jag tänkte läsa. Är ni med?
Mm. Yep.
Ja. Är ni med?
Ja.
Diktatorn bara, är ni med? Ja, hörde jag ja. Okej. Okay. Hej kära ministrar, tack för en alltid lika underhållande podd. Ni är en av anledningarna till varför man längtar till fredagar. Jag längtar också till fredagar. Mm. Kommer ni ihåg fräcka fredag förresten?
Ja, gud, det var jättebra.
Jag har det senaste sex... Vad då?
Nej, men det är jättelänge sedan.
Ja, det var jättelänge sedan. Ja,
men det finns, men
jag,
säkert,
jag är väldigt gammal.
Det finns säkert på öppet arkiv. Mm. Tror inte det?
Jo, någonting finns det på SVT Play. Ja,
eller på Malena YouTube.
Dragoslav, kommer jag ihåg. Han var fin.
Okej, okay, tillbaka till brevet.
Tillbaka till brevet. Jag har de senaste sex åren jobbat i en matbutik där jag på senare tid insett blivit utsatt för mobbing. Ingenting jag gjorde var bra nog. Jag var inte effektiv nog. Jag fick till och med höra från en arbetsledare att jag gör allting fel utan att få exempel. Det hörde till vardagen att bli utskälld för fel som andra gjort. Man gick till jobbet med en klump i magen varje dag. Det var så pass illa ett tag att jag fick magkatarr på grund av mina arbetsledare. Det lättaste hade ju varit att byta butik, självklart. Men efter 6 år med den var jag totalt nedbruten. Jag har jobbat i branschen i totalt 9 år, men det kändes som jag inte kunde någonting. Jag kände mig totalt värdelös. Sen fick vi en ny chef. Jag var väldigt tillmötesgående, som jag alltid är när jag träffar nya människor. Men efter bara 2 veckor märkte jag vilken sida han skulle stå på. Han förstörde min nyårsafton med flit. Småpikar, utskällningar för småsaker. Han till och med gjorde mig fysiskt illa 2 gånger. Jag vet inte varför jag var kvar efter han gjorde mig illa. Keep my head down and survive, frågetecken. Men jag tog mig modet till att ringa regionschefen och berätta vad som hade hänt. Men det har bara fått en smäll på fingrarna. Long story short, jag jobbar nu i en annan butik där jag trivs hur bra som helst och jag jobbar på att bygga upp min självkänsla igen. Men i och med att vi jobbar inom samma koncern så är risken att träffa dem rätt stor. Till exempel på julfesterna. Hur ska jag bete mig? Ska jag ignorera dem och bara visa dem hur bra jag trivs med mina nya arbetskamrater? Eller ska jag konfrontera dem om deras beteende och på så sätt få någon, för någon form av closure? En konstig grej som jag känner är trots allt att vi jobbat tillsammans i 6 år. Så jag fick inget ingen hejdå-kram och jag kan inte sluta tänka på det. Jag vill inte ens ha en kram av den, men ändå kan jag inte släppa det. Varför tror ni att det är så? Har ni varit med om vuxenmobbing? Jag hoppas innerligen att ni inte varit det. Om ni har det, hur långt gick det? När fick ni nog? Vad gjorde ni åt det? Som ni kanske förstår så kan jag inte skriva allt jag blivit utsatt för då hade det blivit en hel bok. Ni är helt suveräna. Fortsätt att vara de ni är.
Tack.
Tack för det här fina brevet.
Mm.
Jag har ju blivit utsatt för mobbing på en arbetsplats.
Mm.
Så att jag kan relatera. Jag har inte blivit mobbad av min chef. Jag har inte blivit utsatt av en som har varit högre i hierarki. Men av gemensamma kollegor som vi har varit jämbörda så har jag blivit utsatt av. Och det är ju fruktansvärt.
Mm.
Det är klart man inte ska bli det på en arbetsplats.
Men kan du komma ihåg hur det här... När blev det the tipping point? När du liksom förstod själv att nu är jag...
När de inte sa god morgon. När jag kom in, vi satt i samma rum. Och jag kom in och sa god morgon, vilket man gör på en arbetsplats.
Ja.
Och de inte sa något. De var tysta. Eller tittar bort. Eller så här började prata med varann. Eller när det var dags för att gå och hämta kaffe så märkte jag att alla var borta. Ingen hade frågat mig om jag ville följa med.
Mm.
Man satt själv kvar vid skrivbordet.
Mm.
Jättekonstigt då vi inte hade den kulturen innan. Mm. För då hade vi verkligen så här mysigt och god morgon. Hur har helgen varit? Vad har du gjort? Och så vidare. Till att det var noll.
Fanns det någon händelse som du tror kan ha liksom...
Ja, men jag vet vad det var.
Mm.
Det var att våran gemensamma chef blev ombedd att ta ett annat jobb inom företaget, PGA, dålig som ledare.
Mm.
Och jag stöttade det och tyckte att det var ett bra beslut av ledningen att göra det här i och med att hen var inte en bra ledare.
Mm.
Men att det fanns personliga relationer inblandade, så några av mina kollegor kunde inte se det rent professionellt och blev arga på mig och de andra som tog
parti
för ledningsbeslutet.
Ah, okay.
Så. Och det är ju så i en grupp. Det är så gruppdynamik funkar.
Mm.
Att man på något sätt påverkas. Men det var väldigt jobbigt då. Alltså var vuxen, alltså jag var ju, vad kan jag vara, 38 år gammal och, mm. och bli utfryst. Det har jag aldrig blivit tidigare.
Nej.
Alltså mobbad och få skällsord skriken efter sig och så. Absolut.
Det är konkret på ett sätt.
Det är konkret, ja. Men den här tystnaden som när folk vänder bort blickar och man märker att de har egna dialoger som man själv inte får med på, eller hemliga chattgrupper och så vidare. Mm. Det är fruktansvärt.
Det är ju... Thomas, du som har jobbat så mycket i stora organisationer, så här, du måste ju ha superkoll på, även om du inte har varit med om det själv, men själv hur det här fungerar och hört såna här historier och sånt.
Liksom. Jag sitter och funderar på det, för det är, jag har nog haft väldigt tur att det har alltid funnits en bra kultur. Och sen har det säkert kanske har funnits i, det är inte jag har sett, att det har funnits personer som har varit, det funnits en risk för att bli exkluderad eller så. Jag har liksom inte, jag har helt ärligt inte varit med om det på en arbetsplats. För mig så går tankarna, jag börjar ta referenser, exempel från skoltiden och sådana saker, men inte i vuxen ålder. För det känns, för mig känns det lite surrealistiskt på något sätt att vuxna människor beter sig på det
men
sättet.
Jag får för mig utan att kunna att det här känns som det klassiska sättet som vuxen mobbing är, att det egentligen är den här typen av exkluderande på det sättet som du säger, och ganska hårt till att det kommer att man inte ens hälsar på någon. Det är ju, har jag aldrig hört talas om ens faktiskt, ska jag säga. Och i det här brevet så förstår man att det fanns öppna konflikter. Där fanns det ju också så här, som typ negativ feedback eller om man ska säga, eller att man får någon att känna sig värdelös genom att det den har de arbetsgifterna som man har gjort, kanske man får vad ska man säga, ingen bra kritik och
fysisk, uppenbarligen fysiskt.
Ja, senare också fysiskt, vilket låter fruktansvärt. Det kan man ju,
det är ju misshandel.
Ja, det kan man ju polisanmäla
förstås. Verkligen.
Så Anton, vad säger du om det här? Hur går man vidare och hur får man en closure?
Vad jag tycker är viktigt, problemet lite grann med det här lyssnarbrevet är ju uppenbarligen att det är chefen är också involverad. Men det måste finnas någon som är högre än chefen som man kan prata med. Och jag tror alltid att man ska gå till någon och få hjälp. För jag tror inte man kan lösa saker och ting själv. Jag tror inte man ska ta konflikten. Mm. För det är ju så infekterat. Och jag menar så här, jag har ju inte rätt i en konflikt och inte den andra personen heller. Utan det är ju någonting som har hänt. Och då kanske man behöver extern hjälp. Och då förhoppningsvis så har man så bra ledarskap högre upp som kan hjälpa en med det. Och reda ut det. Så att mitt tips är att prata med den som har en högre befattning som är ansvarig för den personen som begår felet.
Jag tror han hade inte han gjort det här. Eller hon eller det. Jag tror att i det här fallet så har ju personen bytt arbetsplats.
Inom
koncernen. Och kan och trivs i sin nuvarande på sin nuvarande arbetsplats. Det finns en risk för. Dels finns det en risk för att träffas igen på gemensamma personalfester och så. Men också att det, som jag läser brevet, det finns ingen closure i det här. Att det är fortfarande en öppen fråga. Att det är ett sår. Att det är, och där, jag tänker så här. Oavsett om det händer just nu. Eller om det är någonting som att man vill göra upp med ett förflutet. Mm. Om man orkar ta konfrontationen så ska man ta konfrontationen. Mm.
Men inte själv?
Nej, men alltså det är det jag menar med orkar. Det är svårt att dra in någon när man ska vara på personalfest när det är frid och fröjd på nuvarande arbetsplatsen, men man träffar gamla kollegor. Ja. Det här är ett sår som gör ont och det ligger kvar. Mm. Och det där blir för mig vattendelaren. Om man orkar och kan, och kanske kan om det finns arbetskollegor och sådana saker, men att människor är lite som rovdjur. Visar man rädsla och undgivenhet så finns det risk för att den här typen av människor attackerar och så vidare. Om man orkar och har en förmåga, när man kommer till den punkten i livet där man kan stå emot och syna för det är som en bluff och ifrågasätta, så finns det också en stor chans att folk börjar backa och att man kan få någon form av erkännande i det, för att svart på vitt, den här personen har rätt. Så att det handlar om hur mycket man själv
Ja, och steg två är väl med. Beroende på vilken arbetsplats man är på, hur organiserat det är och vilka resurser det finns framförallt, så kan man ju också faktiskt be om att få psykologhjälp också, tycker jag. Mm. För att det kan ju också vara en sån här grej att man kanske behöver hjälp med en neutral röst utifrån som stärker den framförallt, tror jag. Just för att man kan bearbeta upplevelser.
Och då har man rätt till företagshälsovård och så vidare.
Och det är det jag tänker. Det känns som den mest relevanta grejen just nu. Därför att som du säger, att det kan bli kletigt. Det är ju precis som om man har något, det som vi har goda vänner som vi pratar problem med.
Ja.
Så vet vi att det finns ju också en gräns när ett stort sår som finns där. Då behöver man oftast en liten distans till det.
Mm.
Och då tror jag att ganska många closure-frågor kommer att ändra sig. För jag tror ändå att kunna... här blir det lite grann så att om man är kvar i det där lite grann, då tror jag att varje det här mötet, vad ska man säga, om de här stora julfesterna och liknande, då kommer det liksom, det är det enda man kommer tänka på. Det kommer bubbla upp och här i det här brevet så ser man det som nästan som en scen. Här kan jag, vad ska jag göra nu? För nu är vi de här spelparterna på den här scenen igen. Men jag tror genom kanske en psykologhjälp så kanske man kommer till sans med att det här är inte den spelplanen och det behöver inte aktiveras därför att du har blivit så starkt och kan skilja på det här och lämna skulden.
Så man gör ett aktivt val.
Ja, att göra ett att du i varje situation som du befinner i faktiskt kan göra ett aktivt val. Mm. För i det här är lite grann att man redan är redo i försvarsställning. Man är redo i flykt och i rädsla fortfarande, även om man känner så här, fan, jag har någonting att säga, jag gjorde fel och så här. Det är inte det state of mind man ska vara.
Nej.
Utan du ska känna så här att jag är i en situation
man osynliggör dem.
Ja.
Eller konfronterar. Men det vet man ju bara själv om man, vad som kommer att funka i situationen.
Men för mig handlar det också om att någon hörde på mig, att en i ledningsposition lyssnade och var med under samtalet, och jag fick säga att det här gjorde ont.
Mm.
Och att jag fick säga till de här personerna att det här har gjort mig jätteledsen och det gör jätteont och jag vill inte ha det på det sättet. Och det fattar ju människor.
Ja, exakt.
Alltså värsta mobbaren fattar ju att oj, det där var ju inte bra.
Nej.
Och då händer ju någonting när man vågar visa sig svag och ledsen.
Mm.
Då ändrar ju människan sitt beteende och bara, oj, det var inte riktigt meningen att Anton ska ont i magen eller så här. För när man mobbar så tänker man ju att man bara straffar lite. Men man tänker ju inte på konsekvenserna av att någon kanske inte vill gå till jobbet eller någon får ångest och inte kan sova och så vidare.
Mm.
För det är klart att när man får veta hur ont det gör, då känner man ju faktiskt medlidande om man har den förmågan som medmänniska, och det har ju de flesta.
Ja, men det är därför jag tänker att har man kanske då gått några gånger och pratat med någon så är man lite starkare i sig själv, för så att man inte fortfarande har kvar den här känslan av underläge och skuld, för jag tror den måste man ha blivit lite fri ifrån.
Mm. Och sen tror jag också att man behöver lägga det bakom sig också.
Mm.
Att man, okej, det här har hänt och det här har varit och det gjorde jävligt ont och jag blev ledsen, men nu går jag vidare.
Ja.
Och att man inte håller på och ältar att det är som ett öppet sår, utan att det fortfarande är, det är någonting som gjorde ont då, men idag så kan jag så här blicka framåt.
Och det var inte mitt fel.
Och jag menar, den här killen har ju nya jättebra kollegor.
Mm.
Ta hjälp av dem och stärk ditt arbets självförtroende.
Sen en annan sak jag tänker på, det är också den här grejen när man varit med om sånt där. För det finns ju liksom skam och skuld, för man kan också känna sig dum när man har varit utsatt för en sån grej. Och faktiskt som du säger också, att nu blir många nivåer där, men det här med konfrontation finns ju också. Det är inte alltid den som mobbar som vet att den har gjort det, som du säger, eller vad den skapade för obehag. Men vad skulle jag säga med det? Tappade jag tråden lite grann. Ja, för det är komplicerat.
Det är olika lager på det. Men det beror ju på hur hård den situationen har varit också. Det har varit också, som jag läste det, fysiskt.
Ja, det utklassar ju allt på något sätt, tycker jag. Alltså det blir nästan,
ta inte skit.
Liksom. Nej, det blir liksom en annan... Men det gäller ju liksom, som sagt, att kunna gå vidare också och lägga det därhän helt enkelt.
Jag tycker de flesta har företagshälsovård. Mm. Ofta så har man rätt att gå tre gånger.
Mm.
Och där kan man börja sortera det.
Mm.
För att risken är att sånt här hänger kvar under många år och påverkar ens beslut i, och så vidare.
Exakt, just det.
Verkligen.
Bra.
Men kul att han har en ny arbetsplats och att han trivs där. Använd den positiva situationen till att bara lägga det bakom dig och ha huvudet högt.
Och jag skulle vilja säga, om styrkan finns där och sådana saker, det blir en ny situation där man känner sig hotad, använd din aggressivitet.
Exakt, det är jättebra råd tycker jag.
Alltså slå utåt och inte inåt.
Ja, många glömmer den grejen, att koppla på den, aggressiviteten.
Gå på den, för det är ditt skydd. Så att
precis.
Och en annan grej jag tänker på, det var det som jag tappade bort. Det är faktiskt den här grejen när man alltid blir utsatt för någon form av misskreditering och såna saker. Det är att äga din egen historia. Det är så himla viktigt. För du, alltså att du inte känner skam när du berättar för dem. Berätta för hur många du vill, vem du vill.
Nej, men precis.
Förstår du, jag menar, du har ingen att skydda.
Nej.
Utan
Nej.
Du har dig själv att skydda.
Precis.
Så tänk inte på, liksom, kan jag säga det här eller det här fel? Nej. Utan du har all rätt att äga din egen historia. återigen, tack för ett spännande brev. Och vi tar en jingle på det.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, då är det dags att fortsätta fräcka fredag med bögministeriet med en fag eller gag.
Du är lite så blandning av Lennart Svan och Bengt Bedrup.
Ja, men det är underbart. Jag älskar. Kärt barn har många namn, skulle jag säga. Jag bara tar till mig av denna love-bombing.
Lennart Svan, det var länge sedan man hörde.
Ja, Lennart Svan. Ja, så
vi borde ha ett specialavsnitt av honom. Han var ju
verkligen. En sån stilikon.
Ja.
När han satt i sin stora sammetsfluga, så snygg.
Ja.
Ja. Ja, men det har vi. Nästa vecka blir ett in memory avsnitt. En hommage till
researcharbetet under veckan.
Ja, det kommer jag göra. Ja, det kommer jag.
Alla, kan vi prata om alla lyssnare under så här, 35 sitter och googlar just nu.
Lennart Svan och alla hans älskare.
Var du en av dem?
Absolut inte.
Min idol var Jakob Dahlin när jag var liten.
Ja, älskade.
Ja.
Jakob Dahlin var så här. Så att mina föräldrar gav mig, det var så roligt, för vi hade flyttat till Dalarna precis då. Jag kanske var 11-12 år gammal. Så jag älskade ju att kolla på Jakob Stege. Mm. Och framförallt för att en del av min släkt kommer från Ryssland. Och han hade ju gått tolkskolan. Så han hade ju mycket ryska artister.
Verkligen.
Han gjorde ju till och med en skiva med Alla Pugacheva in Stockholm. Och jag kunde alla de där låtarna och sjöng dem liksom. För hon gjorde det på engelska då. Jag älskade att kolla på det där programmet. Hade ju inte kommit in i puberteten, men jag kände ju att det var något extravagant. Det var en extravagant värld som öppnades. Och då var det så himla fint. Och det är så synd att jag tappat den där, men jag såg den hemma hos någon. För han hade alltså skål ta med fan,
ja.
Och sen kastade ett glas också bakom.
Ja,
men precis. Och då gjorde han något samarbete, om det var med Silja eller något liknande. Och då sitter han med så dalmasfrisyr på en dalhäst och så ja. Står det skål ta med fan på den.
Han var lite som en så här glamorös gay-skavlan. Han kastade ja. Också sina kort, men han kastade champagneglas.
Ja, men,
men det som också som jag tror, som jag beundrar om, det var också en otroligt bildad person som var rolig. Ja. Och liksom, alltså det här som man jag kan känna idag, så den här komplexiteten som sällan får presenteras i media. Han var ju liksom, de här programmen hade ju tid med massa olika typer av utsvävningar och det är kanske därför jag tror också poddar på ett sätt är populära, därför att det blir ett utsvävande som inte är så professionellt och det blir liksom en annan typ av kontaktyta. Och han hade ju lite det, även om det var superpåläst och sådär, men det var ändå den där typen av nivå. Skavlan kan jag tycka inte är så kul att titta på, för det är som samma liksom gästtemperatur över hela liksom,
och det blir
degen.
Mer, det, blir, liksom. Det är också lite spelat.
Ja, det är lite spelat.
Jag menar,
ja.
Jakob Dahlin kändes ju mer som att han var en påfågel som bara säger, idag vill jag göra det här, och då fick han göra det. För jag menar, det var ju primetime också. Det var ju inte så här tisdagar klockan 17.45.
Utan nej, och då tänker jag lite grann på en som jag älskar att när jag bodde i England och som jag kollar på fortfarande i Sverige, det är Graham Norton
Show. Det ligger på SVT Play.
Ja, det gör det. Ja. Vad kul. Ja, men det måste ju alla kolla på. Men jag tänker på att den grejen är ju lite, även om det är helt, det är det moderna formatet med klippning och det är snabba puckar och det ska in mycket på den här. Men jag,
han är fantastisk gäster.
Ja, men jag får lite samma känsla på något sätt från honom. För det är liksom någonting att
fast han känns lite elak. Jakob Dahlin kändes
ja, men han var lite,
han var också elit. Nej, han var pyttelite elak också.
Skitsamma, det här nu.
Han var fantastisk.
Gubbarna minns. Kom
igen. Ja, gubbarna minns. Ja, nu blev det pissa det här. Först var det en programidé. Men
för oss lantlollor så var det ju
det var nyckel till världen.
Det var nyckel till världen, ja, om man fick var,
nej, den här... nu går vi in i det igen.
Jakob Dahlin kan få ett minnesprogram av
ja,
oss.
Ja. Lennart Svan och Jakob.
Nej, Lennart får inte, bara Jakob.
Okej. Nej, jag skojar bara. Vi ska rikta våra blickar mot Thomas som sitter här på fällen. Och du ska köra veckans fag eller gag.
Exakt. Är ni redo?
Det är vi.
Ja, och nu har väl alla hört det här.
Alla vet vad det är. Vi behöver inte berätta vad det är.
Vi är redo. Vi är redo.
Vi kör
bara.
Vi är redo.
Vissa.
Vi är redo.
Ja, okej, kör. Kör Thomas.
Var tycker du? Vad tycker du?
Där var inte du bra. Det där var inte du bra på.
Förlåt. Okay. Vad tycker bögministrarna om Så mycket bättre?
Börjar du, Johan?
Varför? Jag ska börja. Därför att det har blivit för många säsonger. Det var de liksom 3-4 första säsongerna. Så skulle programmet vara. Sen skulle det ha slutats spelas in, tycker jag.
Men alltså, jag tänker ju på den här 10-årsjubileet med alltså, Best of. Det är fantastiskt. Så fint.
Jag sitter och grinar varandra.
Ja, men jag också. Jag tycker det är så fint. Älskar när de så här... Åh, jag har alltid velat jobba med dig. Nej, jag tycker det är så fint. Jag gillar
rösig, det. Jag kollade på SVT Play, så det var igår, men det gick ju lördags på tv. När Tio kör en Carola evighet. Hon gör det så jävla bra. Alltså, och det har haft så många
jag får gås ut nu.
Moments när någon har tolkat en låt där det händer någonting i mig som gör att jag... Nej, jag tycker att det är
nej,
väldigt
jag har inget
bra
mot musiken och heller inget mot den här Best of Season, men det har varit lite säsonger däremellan.
Jo, men det håller jag med om.
Ja, som är lite,
där jag kände, någon gång, liksom.
där jag kände kanske att från början var det en redaktion som verkligen gjorde spännande val och det var en ny idé om man pusslade ihop det, och sen så fick jag en känsla av att här ska artister vara med, för det finns andra syften.
Som Melodifestivalen.
Ja, och det tyckte, och det gick lite över den gränsen tyckte jag sen, och då tappade man lite det här ja, det var folk som man knappt visste vilka det var ibland, eller som ingen visste vilka det var. Alltså, det var lite, ja, men lite
men jag tycker att Tio är oförskämt okänd för svenska folket, för hon är gudinna. Alltså fantastisk. Allt hon har gjort tycker jag är fantastiskt.
Eller allt andra har gjort åt henne har varit fantastiskt.
Ja, det hon har framfört, det som hon har tolkat.
Det som hon har tolkat.
Johan, det som hon har tolkat.
Johan Svensson.
Man behöver inte göra eget när man är artist.
Vad tycker
en fantastisk artist?
ministrarna om arga Sayonma. Varför då?
Nej, men alltså, jag var ju på ett event igår när Arja uppträdde.
Det var därför vi kunde spela in igår, Johan.
Exakt, det var därför vi inte kunde spela in, för jag skulle träffa Arja.
Ja.
Nej, men alltså, vilken jävla primadonna. Herregud. Nej, grym. Jag tycker hon är supercool.
Varför?
Det får hon ha en sån jävla pondus och en sån självklarhet. Och jag tänker, hon har också... Hon är politisk utan att man tänker på det. Jag menar så här, hon har jobbat med en kamp ganska länge. Om man lyssnar på texter och så vidare. Och jag tycker det är fint. Tycker hon gör sin grej.
Ja, jag tycker om henne för att hon har legacy. Hon har ju liksom varit en arbetshäst sen 70-talet. Ja, och den kom ju på 80-talet. Nej. Tror jag den låten var. Eller kanske 79. Till, ja, 79 eller 80. Så här. Men hon gjorde mycket spännande saker. Jag tycker det är väldigt kul med de här när hon sjunger de här grekiska arbetarsångerna. Och det är ju fantastiskt. Och då blir den här finlandssvenskan väldigt härlig. Och nej, men sen så tycker jag att vi har väldigt få artister på det sättet. Jag tycker hon... många borde lära av henne. Mm. Jag var också på Stampen här om dagen med en kompis. Och då var det en tjej som gick upp på scen och sjöng. Även om hon inte är superprofessionell. Men just den här grejen att du underhåller. Och det är det de här gamla artisterna också gör. De tar direkt makten på scen och säger att jag är här för att bjuda på mig själv. Jag bjuder er på någonting.
Mm.
Det finns inte ett inslag av en introvert känsla. Nej. Där vi ska stå och beundra och bejaka. Liksom, den här...
Jo, beundran vill de ju
ha. Ja, men förstår jag. Men den här typen av liksom liten narcissism som är tråkig.
Mm.
Där man ska känna sig speciell liksom, och stå och vagga lite under en lugg.
Nej.
Jag tycker att hon bara...
Det är extroverta.
Extroverta, och jag kan tycka det är så jävligt... Det är jävligt härligt tycker jag. Och hon är en av dem, så hon är ju fortfarande aktuell. Sen har jag alltid undrat liksom vad hon gör på dagarna och det här, vad hon är i för gay-nätverk. För hon dyker ju upp lite titt som tätt på Mälarpaviljongen och så här liksom. Och mamma, ja men det är ju fantastiskt liksom. Men jag har alltid sagt, vad gör Arja Saijon om dagarna?
Men
bara vad, bastu.
Ja, förhoppningsvis sitter hon på en bastuflotte i Riddarfjärden och myser hela tiden. Nej, men jag tänker att hon inte är så normativ heller. Jag menar, hon har inga barn. Hon känns som att hon lever ett ganska icke-normativt liv. Det är klart att hon har tagit armkrok med en massa gammelbögar och får vara på Mälarpaviljongen.
Hon är en finsk myt helt enkelt.
Ja, precis. Ja.
Men jag såg aldrig Lill-Babs heller i Stockholm under hela tiden jag bott här. Jag har aldrig liksom sett henne på stan.
Har du inte?
Men man tänker att man borde ha gjort. Jag tycker jag ser så mycket andra människor och jag rör mig jättemycket i stan när jag jobbar.
Lill-Babs var ute och promenerade varje
morgon.
Ja, men
det är därför det är så sjukt att jag liksom aldrig stöter på henne.
Mm.
Och därför tycker jag så att Arja Saijon har jag inte heller stött på någon gång. Nej. På stan. Under alla dessa år. Vad gör du, Arja?
Men du kanske...
Kom ut ikväll. Jag väntar vid hörnet. Ja.
Ja.
Ja, det är det nog?
Ja, det är nog nu.
Vad tycker bögministrarna om irländska pubbar?
Wee!
Nu blir jag förvånad.
Va?
Ja, men det är ändå så här...
Vi älskar väl pubbar? Irland?
Ja,
ja.
Det är ju ändå en liten klyscha på något sätt. Att jag var ju på en irländsk pub. Jag jobbade på ett stort internationellt möte i helgen. Mm. Det var delegater från 200 länder och 5 premiärministrar. Bla bla bla. Och det var skitjobbet. Och sen så drog jag med ett gäng palestinier. Ja, det var massa nationaliteter som vi jobbade med. Och så hamnade vi på en irländsk pub. Jag kommer ihåg att jag blev påmind om att det här är en väldigt trevlig... Jag har mina fördomar. Men när jag är där så tycker jag att det är väldigt trevligt.
Men jag tänkte att irländska pubbar är lite som kinesrestaurangen i Sverige.
Ja.
Ja, men det är ett sånt format på något sätt. Det finns jättemycket irländska pubbar som vi går på.
Jag ser inte riktigt likheten där. Men ja, okej. Okay. Man bara gillar det. Man gillar kinamat och man gillar irländska pubbar.
Nej, men... Och de som är riktigt bra, nu kan jag betala för dem jag har varit på här i Stockholm, så är det ju väldigt kul att dricka öl på dem. Det finns ju jättemycket roliga ölsorter om man tycker öl är kul. Och, liksom. Och sen brukar det ofta vara lite så expat, vad kallas det för expats? Eller du vet, så folk som är irländare, de kanske pluggar. Det är oftast många som går och jobbar i de här barnen. Mm. Så jag tycker det är väldigt kul. Så,
lätt pratat.
Ja, I'm pro the Irish pubs.
Ja, men och sen är det ju en väldigt ja, men det kanske är det att det är väldigt många så här, som genuina native som kommer dit så att stämningen förhöjs. Men det är, jag tycker oftast att det är en väldigt jolly stämning, att det på något sätt är väldigt glatt.
Ja,
ja, men också, jag tänkte på det när, här på Söder när Greasy Spoon öppnade och det är ju superpoppis med British brunch. Men det är också en, nu vet jag inte hur det är där nu, men det har ju varit så mycket att då var det en väldigt rolig service med någon som jobbar där, för att det är precis som man är i England. Mm. Det är liksom, how are you today? Mm. Table for two? Det är så här, liksom, det är väl, men det är inte väldigt så här, det är igång hela tiden. Exakt. I serviceyrket. Så jag tror att vi har mycket att lära av.
Man får låtsas resa lite.
Ja, faktiskt. Mm. Det är kul.
Det roliga var att kolla på den palestinska delegationen som inte är några tråkmånsar. Men när de såg en ny form av svensk, de hade bara rört sig i politiska sammanhang på de politiska mötena, så kommer de ut och träffar folk ut på en irländsk pub. Det var priceless att se deras, hur de bara fick en ny bild av svenskar. Så att det var,
men
ring mig nästa gång, jag vill också följa med.
This is the people of reality. Ja.
Vad tycker ni om gaykryssningar?
Jag håller med.
Varför?
Fan, vad vi tycker lika då, konsensus, ja. Anton.
Vi lever i en demokrati, så därför tycker vi lika. jag har och har alltid haft väldigt problem med det klustrandet och att alla på grund av en sexuell läggning ska vara på ett och samma ställe. Tycker jag är lite tråkigt. Jag har aldrig känt mig hemma på
bögklubb.
Nej, men jag har aldrig känt mig hemma på bögklubbar. Jag har däremot känt mig hemma på en läderklubb eller en bastuklubb eller något sånt. Där kan jag känna mig hemma. Men inte när det kommer bara till en uppställd lokal med plastglas och sen ska man dansa till någon tråkig slagermusik bara för att du gillar att ha sex med killar. Eller tjejer som gillar sex med tjejer. Det tycker jag är konstigt. Och därför tycker jag att färje eller kryssningsfenomenet blir instängt och lite tråkigt.
Konservativa jävla kärring.
Ja, men du sa också det.
Nej, men jag gillar inte kryssning. Jag gillar inte att vara på båt på det där sättet.
Sjösjuk.
Ja, men lite så. Det är nummer ett faktiskt. Att jag får lite klaustrofobi på såna där...
Stora båtar.
Stora båtar. Då får jag klaustrofobi när det är stora båtar.
Men jag kan ju lägga till att jag älskar kryssningar.
Ja, det gör
jag. Jag är ju riktig kryssningshora. Ja. Älskar att vara på kryssning.
Sen har jag inget förakt mot kulturen. Du...
Det har du inte.
Nej, du breder ut dig så.
Men du pratar med en fin... Jag har inget förakt. Alltså alla får göra precis vad de vill. Jag skulle absolut inte befinna mig på den där typen av tillställning.
Nej, men det är inte så heller. Jag har inte sett några exempel. Jag tycker det är kul för att jag vet att Peter och Erik har haft någon sån här gaykryssning. Jag har faktiskt tänkt att det skulle vara kul att följa med. Så att jag har ingen erfarenhet, så jag kan faktiskt inte säga någonting. Det är bara att jag är inte så förtjust att åka båt på det där sättet. Sen blev jag inte så sugen när jag såg en dokumentär på Netflix som handlade just om en gaykryssning.
Ja,
och det tycker inte jag var så kul. Men samtidigt var den också... om man googlar det bara kommer...
Gaykryssning.
Ja, nej, men liksom, det är en brittisk dokumentär. Men samtidigt kan jag också värja mig lite mot den tolkningen. För det finns också ett snobberi nu i denna liberala värld som vi har kommit till där folk har frihet. För det där är också precis som... Det är också kultur på ett annat sätt. Och där det liksom var en frihet också. Att vara tillsammans på de här båtarna och faktiskt, det som du säger nu vill jag liksom inte säga att du har den åsikten, för du vet att du inte har, men den grejen att vara under samma tak och verkligen vara isolerad, så finns det någon, det är något fint i det. Och så det jag inte gillade med den här dokumentären var att det är lätt att vinkla och få folk att se tragiska ut och så tar man en
komiska
eller tragikomiska eller liksom så här, och då blir det ungefär som en mot vad ska man säga, en motbild mot den fina liksom urbana kulturen nu där vi alla är coola och sexiga. Nej, men, och vi är lite hur som helst och, så att säga, och har bra smak. Så jag är inte så förtjust, men det kan ändå vara kul att titta på den i alla fall. För att jag kommer ihåg, jag och David var hemma hos en kompis och så var det lite andra personer där och så hade vi sett den där och han hade skulle åka på någon sån här gaykryssning och då blev det så att man sa något sånt här lite förenkelt kring det, och där vi precis sett den, man var lite drabbad av den och tyckte att den var, kändes sann på något sätt, men jag tycker inte det, och då kom jag att han kände sig liksom superförnärmad för han hade ju sett fram emot den här kryssningen. Ja. Så att det är lite så här att, så att det är väl det enda som jag kände, så här att jag har ingen, jag tycker, alltså
de som jag känner som har åkt på en sån här kryssning
har aldrig kommit hem igen.
Nej, men de har haft skitkul.
Ja, men det, ja,
men det tror jag också. Och jag tror att det är
svinroligt.
Jag skulle
gärna åka på en sån grej i Arosa, ja, eller du vet, något sånt där.
Ja, men det har jag varit i Norge och det har varit skitkul. Jag kände, ja, jag kände hela Norges bögliv efter den,
ja,
Hemsedal-resan. Men det, fan skulle jag säga. Men det är lite som när jag åkte förbi Sitges första gången. Mm. Och fnös och så här att usch, ja,
det var också förbi där i en Orient Express.
Nej, men vi kom från Valencia på motorvägen mot, ja, Barcelona, bara där Sitges, man vet vad som på, du vet. Och sen åkte jag till Sitges och hade en av mina roligaste semestrar.
Ja, älskar det.
Så jag skulle gärna åka på en gaykryssning.
Ja, och sen så när alla kände sig så jävla, vad ska man säga, uppdaterade hela tiden, så det är väl också grejen att just den där grejen att för jag upplevde att, ja, men när det blir liksom som Sitges och på vissa av de här båtarna, nu har inte jag varit på något utav dem, men jag menar det är ändå så här att det är jäkligt kul och det lössläppt, det är spontant och så här, och jag tror fortfarande i många så sitter mycket, det, man lider fortfarande av liksom sexuell skam och liksom den här grejen att få ha kul. Jag tror att många kämpar med den grejen, att få ha roligt och, ja, vara glad och liksom
hänge sig.
Ja, hänge sig framförallt. Mm. Så att det är lite dubbelt det där.
Ändå så höll ni på.
Ja, men det...
Jo, men det var mer som ett koncept. Alltså,
ja,
mer
man,
så här,
kan tycka, man kan tycka olika.
Skjut mig i huvudet. Ja. Koncept.
Det var mer som ett koncept. Alla börslager, likadana, äckelkultur.
Jag älskar att åka på kryssningar. Jag har inga problem med det. Och jag skulle kunna tänka
mig... Men inte med ögar!
Nej. Men ett gäng flater gärna.
Ett gäng flater gärna. Ja, vi fortsätter.
Nu ska vi sluta med två personer.
Ja.
Vad tycker ni om Bianca Ingrosso?
Älskar henne.
Varför älskar du henne?
Nej, jag blir så jävla gråtmild så fort. Jag tycker bara att hon är så jävla cool och att hon vågar stå för den hon är. Jag menar, helvete vilket jävla liv hon har haft. Han vuxit upp med de där föräldrarna som har varit på varje löpsedel. Alltså hon har haft det, jag tror att hon har haft det skittufft. Nu har hon gjort en egen karriär och vågar vara en egen person. Och jag tycker hon är en jättebra förebild för alla unga personer ur ett nytt perspektiv. Alltså, våga ta för sig och våga stå för den man är. Jag tycker hon är grym. Mm.
Jag tycker att hon är superhärlig för att hon är också väldigt sexuellt frigjord. Mm. Hon pratar om sex på ett väldigt fritt sätt. Mm. Så att man känner att, och inte på något sånt här att det är som en inköpslista för att det ska liksom vara enkelt. Utan det är en äkta energi och det är glatt. Så att jag förstår varför hon är populär, för hon är lite som den här tjejkompisen som många vill ha, som tar fram de bästa sidorna hos en. Genom att liksom vara spontan och säga, men så där är du och liksom kom igen. Och sen är det klart att det finns mycket som är regisserat i de här olika dramorna som är. Men det som sipprar igenom, för jag lyssnar på lite poddar och så här som hon är med i, så tycker jag att hon är jättekul på det sättet.
Öppen.
Väldigt öppen. Och så att de har väl lyckats med någonting, mamma och pappa Ingrosso och Wahlgren. Ja, det tycker jag. Så att det,
jag måste göra lite avbön. Jag menar, jag tycker att hon är fantastisk för hon har väldigt mycket humor. Mm. Jag dissar ju Wahlgrens värld här i början av säsongen. Mm. Och tyckte det var idioti. Mm. Och nu är jag ju hooked på Wahlgrens värld.
Vad roligt. Ja, ja, men det är lite tanttöntigt ibland tycker jag.
Det som gör att jag förändras är ju att de är väldigt bjussiga. Mm. Och de är väldigt roliga. Mm. De har humor. Mm. Så att jag, förlåt. Mm.
Alltså hon vore ju en drömgäst. Tänk, att få, ja, tänk ja. Att få ha med henne i bögministeriet. Kunde vi prata lite sex. Mm. Sex med Bianca.
Sex med Bianca.
Mys.
Var det sista faggen?
Nej, men vi kör en till.
Ja, en bonusgag.
Yes. Nu har vi haft en snygg tjej. Nu ska vi ha en snygg kille.
Okay.
Ja, bedömde du henne hur hon såg ut?
Jag tycker hon är snygg.
Ja, okay.
Ja, får jag det?
Ja, vi andra pratar om andra kvaliteter, men kör du. Ja,
nu ska vi... Jag tycker hon är en fin tjej.
Hon är en fin människa.
Hon är gullig. Ja. Hon är gullig. Okay. Ja.
Nu ska vi ta en annan kille. Människa. Ja, okay. Danny Saucedo. Men gud, ni är så... Ja.
Vi är så popkultur, jag och Anton.
Varför har ni den här känslan i kroppen just nu?
Börjar du, Johan?
Vi bor i samma kvarter. Så jag brukar se honom på gatan. Och sen brukar han, jag tror att det är hans morsa faktiskt, som älskar min butik. Hon kommer alltid förbi och snackar med mig där. Jag tror att det är hon faktiskt. Jag tycker så här, jag vet inte, jag bara tycker, var en positiv bild och tycker att han är härlig. Mm. Alltså inte mer än så. Ja, det är som med Arja Saijonmaa och med alla så här, vi behöver härliga människor i samhället som bjuder på härliga grejer.
Om du tar bort att han är snygg. Vad är det som är
han är ju inte så snygg.
Men jag pratar inte med dig just nu.
Nej, förlåt.
Tyst på dig. Nu är du tyst.
Nu ska vi gräva i Johans.
Nej, jag är alltid imponerad av folk som jobbar hårt. Mm. Och det har han gjort. Mm. Med sin musik och
är begåvad.
Och är begåvad. Mm. Och det kan ingen ta ifrån honom.
Okej, Anton. Förlåt Anton att jag var...
Nej, sen gillar jag fortfarande Tokyo. Ja.
Jag gillar fortfarande duetten med Therese Drömhus Granqvist. Jag tycker det är en av de bästa låtarna som någonsin har gjorts. Only You med Danny och Therese. Jag håller med om allting som Johan har sagt. Men jag tycker också att han är också en bra förebild. Och jag tycker att han verkar vara väldigt så här... han vill arbeta framåt och göra nya saker. Han vill utvecklas. Han vill inte så här stagnera och bara göra en viss typ av genre som kanske går hem. Utan han vill också göra någonting som han brinner för. Eller något som han vill experimentera med.
Känner du honom?
Nej, jag det är så här jag tolkar honom. Nej, men sen tycker jag att han verkar så jävla glad och positiv och jag tycker att han verkar ha en väldigt bra energi. Och jag tycker att han är superproffsig. Alltså allting som han gör är ju väldigt men det är inget hafsigt. Jag håller med Johan så här, jag tror att han jobbar jätte hårt för att få allting att sitta. Bra.
Fan vad bra han är.
Ja, det är helt galet.
Han kan också få komma och vara gäst.
Ja, absolut.
Och då ska vi inte prata sen.
Ska vi spela hemma hos mig?
Mm. Ja. fick du Danny hälsen?
Fick Danny hälsen?
Ja, hörni. Ja.
Var det sista?
Nej, vi kan köra en halv. Vad tycker bögministrarna om min gaggle fag?
Ja, då börjar vi komma
säger du, Lennart?
Mot vårt slut på den här avsnittet. nej, men jag tänkte... Anton, hur gammal är du nu?
43.
43, du är som jag. Vi är båda 76 år. Och du är...
37.
37, du är 47. Ja, 47. Och...
57.
Vad håller du på?
57. Jo, men jag tänkte så här...
Jag skojar bara.
Ja, men jag tänkte så här då. Med tanke på er höga ålder och mognadsgrad.
Vad menar du?
Vad menar du?
Nej, men jag tänkte lite grann om ni tittar tillbaka på er själva när ni var runt 25. Vilket livsråd skulle ni ge till er själva idag?
I 25-årsåldern?
Ja.
Ska jag börja?
Ja, som vanligt.
nej, börjar du.
Okej. Ta inte allt så jävla allvarligt.
Och när du säger att man inte ska ta saker allvarligt,
Nej, men alltså att det är ju mer ett råd till mitt eget 25-åriga.
Ja, just det. Ja, men... ja, men det är det. Jag tänker också när... För den har jag hört förut, så att säga. Ja.
Nej, men jag var ju så här... Ja. Det skulle vara på det sättet. Och ja, liksom att det fanns massa förväntningar och ditten datten, hur skulle det gå och sådana saker. Fuck it. Det ordnar sig. Mm. Jobba hårt, var ärlig. Var, du vet, det ordnar sig.
Mm. Du då,
det var så orolig, liksom.
Ja. Men det blir ju så klyschigt, bara ha roligt och bara, jag håller med Thomas också, ta det inte så allvarligt, ha kul. Men till mitt eller till mitt egna 25-åriga jag skulle jag nog ha sagt att jag skulle ha vågat gå en utbildning. Mm-hmm. För det är nog någonting som jag lite grann saknar idag, att jag inte jag funderade så mycket på vad jag skulle göra så det blev aldrig någonting av det.
Nej.
Och hade jag gjort om det så hade jag utbildat mig på ett eller annat sätt och inte tänkt att det var en tävling. Utan att jag kan läsa till civilekonom eller till någonting som intresserar mig. Men jag behöver inte vara bäst på det. Jag trodde ju hela tiden att jag var tvungen att vara bäst på allting som jag skulle utbilda mig till. Så det blev ingenting av det. Och det tycker jag är tråkigt. Bara så här, det spelar väl ingen roll om du utbildar dig till civilekonom och sen jobbar med någonting annat, eller om du utbildar dig till vad det nu kan vara. Men jag menar, livet har så många svängar och det händer saker och ting, så en utbildning hit eller dit, det spelar ingen roll.
Och vet du vad, unge man?
Nej,
det är inte för sent. Det finns massa möjligheter att utbilda sig ända tills vilken ålder som helst.
Jo, mycket möjligt. Men jag hade ändå hellre velat göra en utbildning mellan 25 och 27 än mellan 43 och 46.
Jag gjorde det mellan 5 års ålder och 27.
Du då, ja. Johan?
Vad ska jag säga? Ha mer sex. Ska jag tipsa om faktiskt. Jag var mycket mer, var ganska konservativ och lite rädd av mig med möten med andra människor. Det tror jag, det har man... Det har ju varit mycket genom åren för bögar. Liksom. Och nu tror jag att det är lite annorlunda. Men det tycker jag är en viktig grej. Våga ha mer sex. Skulle jag tipsa mitt 25-åriga jag om. Håller med om allt som ni säger också. Som också låg i den här bögpersonan att vara perfekt. Perfekt är ett begrepp som inte existerar. För det finns inget som är perfekt. Och därför tror man sig under en viss tid att man ska skapa sig ett perfekt liv. Där ska man liksom vara lite lyhörd inför, man kanske inte använder ordet perfekt, men det kan finnas beteende man har som man tror att man håller på att gardera sig mot någon konsekvens som har att göra med perfekt att göra. Så försök att släppa det perfekta, för det kommer aldrig komma någonsin i livet. Oftast är de operfekta stunderna i livet som är det man minns och tycker var väldigt roligt. Det ska jag tipsa mitt 25-åriga jag om. Och sen också, ja, när man inte, om man inte tar, jag vet inte, det är kanske något annat, men nej, men det är nog de två grejerna. Sluta vara perfekt och ha mer sex.
Men får jag ställa en följdfråga? Varför hade du så lite sex när du var 25?
Nej, men jag hade inte lite sex, men jag tror att det handlar om hur man ser på det liksom också.
Alltså förhållande till sexualitet?
Du behöver inte liksom räkna mina gånger, fattar. Utan det handlar om en uppfattning man har kring sig själv. Att du begränsar dig själv.
Jaja.
Sen för någon, om det är 10 eller 100 eller 200.
Nej.
Eller liksom, eller var det handlar inte bara om antalet personer.
Utan mer en öppensinnighet.
En öppensinnighet på något sätt. Det kanske har ändrats, men jag tycker fortfarande att det
finns... relation till sexet.
Ja, jag tror att... Och det finns, vi har fortfarande komma ut processer och olika grejer där folk tänker kring sig själva på så många olika sätt så att man kommer liksom aldrig till, för det finns, jag tycker att jag skönjer det fortfarande, liksom skuld och skam och att upptäcka sin egen sexualitet och att det där följer folk upp i åren och sådana saker och att man ska vara lite mer öppensinnad där och verkligen våga upptäcka sig själv, att det är en resa som pågår i hela livet. Så, och när man är 25 år gammal så kommer jag ihåg mig själv att då känner man sig så jävla gammal. Man tycker att man är
så stressad.
Ja, man tycker att man är så vuxen.
Alltså, det är ju liksom, så himla absurt när jag tänker på det.
Men det var då man hade mycket så här
Men gud, jag kan inte ligga med någon som är över 30.
Nej, bara, exakt. Par
med, mig i huvudet.
Ja, parmiddagar. Det kunde vara mycket sånt där.
Så var det.
Då skulle man liksom börja reenact.
Just det.
Grown-up life. På något sätt.
Etablera sig. Liksom.
Jag har aldrig känt mig så gammal som jag gjorde när jag var 25. Nej. Jag känner som en gammal gubbe.
Mm. Det var mycket middagar med förrätt, huvudrätt och efterrätt.
Ja,
och...
ja, men mycket sånt där. Liksom. Så, så i år efter jul så kommer ju nyårsafton. Mm. Inga trerättersmiddagar i kostym tillsammans. Utan nej. Försöker göra något annat i år istället. Ja. Som jag tycker det.
Vad ska vi göra?
Leva life.
Leva life. Leva life.
Leva lite, livet. Nu ska vi så, leva livet.
Leva life är lite så här livets hårda skola. Ja. Uttalande.
Ja. Inget fel idé. Alltså jag kände
hashtag
bara...
leva life.
Karpa.
Verkligen karpa. Karpa diem.
Här är vi tre grabbar som har gått livets hårda skola. Så lyssna på oss. Och det gör ni ju på Acast, iTunes.
Och överallt där poddar finns.
Och överallt där poddar finns.
Till exempel Spotify.
Spotify.
Ni kan också kontakta oss så att vi kan komma med våra
analyser.
Klokheter.
Helt gratis.
Helt gratis. Det är ju fan helt gratis.
Det är helt gratis. Ja.
Vi är din samtalspartner i natten. Och då kan ni göra som den här trevliga karn, eller kararna och kvännorna som brukar mejla in. Jag glömmer alltid bort den här mejladressen.
hej@bogministeriet.se.
Kan du säga det?
hej@bogministeriet.se.
Och sen via vår hemsida.
Precis, och där kan man också vara anonym.
Ja. Det är härligt att vara anonym. Mm.
Vi har du upptäckt det nu, Johan?
Du njuter av anonymiteten. Jag ser ett mönster.
Ett mönster.
Den här kyrkogatan. En ny gata på Söder som är väldigt populär.
Den är väldigt frekventerad. Ja. Så här, dörren är öppen. Ögonbindel på alla fyra i hallen.
Yep.
Ja.
I hallen?
I hallen.
Är inte roligt för knäna?
Jag vet.
Han har knäskjut.
Jag har heltäckningsmatta.
vad heter du då på sociala medier om man vill komma i kontakt med
ja,
dig?
Det är inte sånt jävla roligt konto, men jag heter Set Designer Johan.
Det är jätteroligt.
Ja,
och du jag heter Anton Renström.
Ja, och du?
Tomboy i Stockholm.
Tomboy i Stockholm.
Tomboy är det roligaste.
Ja, det är
fast jag postar aldrig.
Nej, varför gör du inte det?
Jag har tappat det totalt.
Ja, men då måste det är din
Facebook,
nu,
Instagram.
Det är bara, nu ska
jag
du komma
inte
igång
längre
och kommunicera.
Okay.
Ta fram lite roliga sidor hos dig själv.
Du blir ansvarig
sluta kokonga.
Sluta kokonga och kom ut. Men du blir nästa vecka ansvarig för Bögministeriets Instagram och bara posta där.
Absolut ja, inte.
Ja, ah, gud.
Tack.
Tack. Ja, men bra. Det blev lite oroligt att det skulle komma något från min mun.
Nej, jag kände bara, jag såg lilla fingret ska trycka.
Jag bara fingret bara trycka på stopp. Men jag trycker på stopp nu då.
Ja, gör det. Hej.
Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.